Då har vi den allra sista lilla avdelningen kvar. De sista skälvande sekunderna av första Petrus brev. Vi läste här i början. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Och sen kom det här mäktiga ordet. Stå honom emot, orubbliga i tron. Och vi konstaterar att just eftersom Satan eller djävulen, men framförallt ordet då Satan, betyder åklagaren, så är det logiskt att det är tron på att vi inte kan anklagas för någonting på grund av Kristi rättfärdighet som är mot elden, mot åklagaren. Rättfärdiggörelsen genom tron är helt avgörande om vi ska kunna hålla stånd mot djävulens listiga anslag. Det är trons sköld. Och tron är alltid kopplad med rättfärdiggörelsen. Rättfärdiggörelse genom tro alena. Vi står oskyldiga på grund av Jesus. Det får Satans brinnande pilar att slockna. Trons sköld. Och så står det så här. Tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Och jag tänker att det låg säkert nära till hands för den förföljda församlingen att känna sig liten, kuvad och ständigt anklagad. Och likt Jesus så anklagas den ständigt falskt för olika saker. Det händer jätteofta. Jag har själv varit med om att en enkel frikyrkoförsamling blivit dragit i smutsen i Dalatidningarna och blivit utnyttjad i ett politiskt maktspel. Fruktansvärt obehaglig upplevelse. Egentligen fanns det inget intresse för frikyrkan i mission, Västerdalarnas friförsamling som sådan. Utan det var rädslan för att Socialdemokraterna skulle tappa röster eller hur det nu var. Som var upprinnelsen till den här hemska anklagelsen mot oss. Och genom att skapa starka skuldkänslor så skulle djävulen ha kunnat förmå de här att förneka sin herre och sin tro. Tanken då på att de inte var ensamma i striden tror jag var en stor tröst. Tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Ensam är inte stark. Nej, precis. Just det. När de tänkte på att syskon runt om i världen utstod samma falska anklagelsers lidanden på samma sätt, så kände de styrka att stå fasta. Jesus led och bröderna får också lida. Det är en tröst. Sen säger han så här, efter en tids lidande. Det här är ett väldigt vanligt återkommande tema i apostlarnas brev i allmänhet. Men också i uppenbarelseboken i synnerhet. Att lidandets tid alltid är kort. Lidandets tid är kort i jämförelse med den eviga härlighet som ska följa. Och Petrus han uppmuntrar och befäster sina syskon här i hoppet om den kommande härligheten. Och det gör faktiskt också Paulus. Det finns ett klassiskt ord från andra Korinthierbrevet 4:17 som lyder så här. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det här är också en tröst, att lidandets tid är kort och härlighetens tid kommer faktiskt att vara för evigt. Det ger styrka att utstå prövningar och tuffa tider. Men Petrus låter också församlingen förstå att de inte behöver frukta för att lidandet ska bli dem övermäktigt. Det behöver de aldrig frukta. Det behöver vi heller aldrig frukta. Eller att prövningen ska bli över deras förmåga. Och vi känner väl till vad Paulus har skrivit i 1 Korinthierbrevet 10:13. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också ge en utväg så att ni kan härda ut. Det här är vad Petrus är inne på. Tänk på att era bröder i världen går igenom samma lidanden. Men efter en tidslidande så kommer härligheten. Men också redan här på jorden ger lidandet, som vi så många gånger har fått konstatera i första Petrus brev, enorma styrkor och enorm tillfredsställelse i Gud. Han säger, efter en tids lidande ska han upprätta, stödja, styrka och befästa er. Fyra saker, upprätta, stödja, styrka och befästa. Det här är fantastiskt. Mitt i svårigheterna så ska de kristna få uppleva fyra stora andliga välsignelser. För det första, upprättade ska de bli. Katartizo heter det på grekiska, upprätta. Katartizo, det betyder att fullkomna, utrusta eller färdig träna, göra komplett eller laga, alltså laga någonting som har varit trasigt, förbereda eller restaurera. Det är ju helt fantastiskt att lidande på grund av förföljelse en kort tid ger ändå en sån enorm välsignelse. Man blir fullkomnad, utrustad, färdigtränad, komplett lagad, förberedd och restaurerad. Och fullkomnad betyder inte att man blir perfekt, utan det betyder att man alltså kommer in i processen att fullkomnas. Man är på väg mot fullkomning. För ingen kan bli perfekt på den här sidan evighetsgränsen. Men vi blir upprättade. Gud är en upprättelsens Gud. Han skaffar upprättelse åt lammets kränkta ära. Han skaffar upprättelse åt sitt kränkta folk. Han skaffar upprättelse och hans folk ska inte komma på skam. Vi ödmjukar oss, vi kanske är i en föraktad minoritet nu internationellt sett. Och var i allra högsta grad på den här tiden. Men det kommer en dag då Guds folk ska stå där upprättade, bekräftade i härligheten. Upprätta och stödja. Stödja heter sterizo på grekiska tydligen. Jag kan inte grekiska så jättebra, men de här orden kan man ju slå upp. Men annars läser jag inte flytande. Jag har faktiskt inte ens riktigt lärt mig bokstäverna än. Men det finns tillgängligt. Att stödja, det betyder att bli bekräftad, bli grundad, bli etablerad, planterad, fastgjord och stärkt. Man blir helt enkelt stabil om man tar lidandet och går genom det hand i hand med Jesus. Man blir upprättad och man blir stödd, man blir stabil. Sen säger han att han ska styrka er. Och det heter stenoho. Och det betyder alltså att göra stark så att man blir flyttbar. Alltså om någonting inte hänger ihop och någonting är allt för sladdrigt, så är det omöjligt att flytta på det, för då rasar det. Men här kommer ett andligt spännband kring paketet. Så att man får förmågan att röra sig på ett sätt som ger maximal effekt. Det ligger i ordet stenoho. Att bli styrkt. Man blir upprättad, man blir stabil, man blir stark så att man kan röra sig med maximal effekt. Tänk vilken församling som kom ut ur den här ugnen. Det är som en kruka som kommer in som mjuk lera och ut som en härdad keramik. Och sist så säger han att han ska befästa er. Temelio heter det. Det betyder att grundlägga, konsolidera och göra till en basplattform. Som församling som är beprövad och som har blivit upprättad, stabil, stark och befäst kan också vara en trygghet för andra människor. En trygg punkt i tillvaron. Och en kristen som har blivit upprättad, stabil, stark och befäst kan också vara en trygghetsfaktor för sin omgivning. Så återigen, det finns ett syfte med lidandet och det ger heliga kvaliteter. Och så står det då den här sluthälsningen. När han säger så här: med hjälp av Silvanus, som jag anser vara en trofast broder, har jag skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fast i den. Här kommer det fram en fin poäng. Det muntliga budskapet bekräftas nu av apostlarnas skrifter och verifiera vad som är verkligt evangelium och verklig uppenbarelse från Gud, vad som är Guds ord. Jag bekräftar att detta är Guds sanna nåd. Jag bekräftar det budskap som ni har fått till er genom mitt brev. I Pulpit Commentary så kan man läsa så här om Silvanus: med största sannolikhet är detta samma man som Silas i apostlagärningarna. Och den Silvanus, vilkens namn Paulus omnämner tillsammans med sitt eget, som avsändaren i bägge Thessalonikerbreven. Han omnämns också i andra Korintierbrevet 1 och 19. Och som följeslagare till Paulus måste han ha varit välkänd för församlingarna i mindre Asien. Så där fick vi en liten kort biografi av Silvanus, eller Silas som han hette. Och så kommer den näst sista delen här, där det står så här: församlingen i Babylon, utvald liksom ni, hälsar till er. Det gör även min son Markus. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid vare med er alla i Kristus. Man tänker, Babylon, var han ända där borta? Nej, Babylon var ett tecknamn för Rom. Och det här kommer att spela en jättestor roll i Uppenbarelseboken. För att där beskrivs Rom, romarrikets huvudstad, på ett väldigt laddat sätt under tecknamnet Babylon. Så det här var ett välkänt sätt att uttrycka sig, så att man inte var allt för explicit och råkade illa ut. Precis som brevet började med hälsningen, första Petrus brev 1 och 1, det var länge sedan hörni, då läste vi så här: från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever utspridda som främlingar. Så sluts nu cirkeln i brevet med den oerhörda sanningen om att de kristna är utvalda och trygga hos Gud. Församlingen i Babylon, utvald liksom ni. Tryggheten i att vara känd av Gud kommer fram här. Det ska du veta också. Du är utvald och du är känd av Gud. Och i noten till Folkbibeln 2015 kan vi läsa någonting om Markus. Han säger så här: det gör även min son Markus. Men så hade Petrus en pojk som heter Markus. Nej, det står så här: min son Markus. Markus evangeliets författare, som enligt traditionen var tolk för Petrus i Rom, samt även medarbetare till Paulus, avses här. Och ordet son är andligt menat. Han var alltså inte hans biologiska son, utan hade med största sannolikhet kanske kommit till tro genom Petrus verksamhet. Men han var alltså hans medhjälpare, hans lärjunge på något sätt. Han kallade honom för son. Det är intressant att Markus evangeliet är direkt kopplat till Petrus och hans enorma ögonvittnesskildringar. Och vi kan också läsa i noten till Folkbibeln här om den här kyssen. Att kindkyssen var och är en vanlig hälsningsform i Medelhavsområdet. Så det ska alltså inte vara mer än så då. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Och så den näst sista meningen. Efter att ni har fått lida. Den hämtar jag egentligen från ett lite tidigare avsnitt här. Alltså efter en tids lidande. Så står det: så ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Ja, så ni märker, hoppar jag alltså tillbaka lite i texten. Jag ville ha med den här meningen som den allra sista i vårt studium. Efter en tids lidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Och det är den meningen som fortsätter sen: upprätta, stödja, styrka och befästa er. Men jag ville ta den här meningen sist, för jag tycker att den är en värdig avslutning på vår bibelstudie och predikoserie. all nåds Gud i Kristus. Jesus förkroppsligar den nåderike guden när han kommer till jorden. Johannes 1 och 14. Ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. I Kristus Jesus kan du se all nåds Gud. Och all nåd som Gud ger kommer via nådens Herre Kristus Jesus, som var full av nåd och sanning. Så den sista stora hälsningen Petrus ger sina läsare innan de här hälsningsfraserna är att Gud är all nåds Gud. Och att brevet uttrycker den sanna nåden och att församlingen står i denna nåd, det är Petrus avsikt med hälsningen. Nåden beskrivs som ett tillstånd i vilket församlingen befinner sig. De omsluts av nåden på alla sidor. All nåds Gud. Nåden är den regerande principen ibland Guds folk. Det är den som frälser. Det är den som formar. Och det är den som slutligen förvandlar de troende till den himmelska tillvaron. Petrus vill med sina sista ord att allt vårt hopp ska stå till Gud och hans sanna nåd. Detta är den sanna Guds nåd. All nåds Gud har kallat er. Den nåden är ren nåd och den är aldrig uppblandad med egen förtjänst. Och så avslutas med den lilla doxologin. Hans är makten i evighet. Amen. Och där slutar vi också. Den ultimata sanningen och trösten är Guds nåd och hans allsmäktiga suveränitet. Tack gode Gud för första Petrus brev. Och nu säger vi också amen.